När jag blir arg så får jag väldigt mycket energi för att påvisa att de har fel och jag har rätt.
Mm. Ja, det där att hitta energi i att bli lite förbannad, det är i alla fall något jag kan känna igen mig. Är det här verkligen rätt? Och vad kan jag göra med det för att skapa skillnad? Det är i alla fall något som drivit veckans gäst, Jessica Löfström, som i 7 år ihärdigt jobbade i motvind för att nå sina drömmar och med det också hitta sin hjärtefråga. Det här är ett avsnitt med henne om det där som jag tror många av er kan känna igen sig. Att ibland känna det som att man slår huvudet blodigt. En frustration som också kan skapa en drivkraft. Med andra ord kanske några av er känner er mer hoppfulla och peppade att fortsätta när ni lyssnat på det här avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som kan hjälpa mig att sprida kunskap och hopp genom att de sponsrar podden. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Jessica Löfström. Du har inte samma basstämma som jag har. Och då ser inte ljudvågorna likadana ut. Det är väldigt intressant faktiskt.
Ah, okej. Okay. Nej, jag har så här.
Nej, det har du däremot
jo,
inte.
Jo, gud ju. Jag får inte ens sjunga. Alltså, det är så här, när jag var liten så hade jag sångförbud hemma. Aha. För att när jag... Att sjunga, när jag gjorde det, det var lika likställt med att retas.
Aha, okej.
Okay. så dålig röst.
Har det varit jobbigt för dig längs din karriär? Blir min första fråga då.
Ja, alltså i början så hatade jag ju verkligen att höra mig själv på podd och ja, men på tv, när jag varit med i tv och sådär. Tyckte jag var super. Alla tycker det är jobbigt, men för mig var det nog ännu jobbigare. Nu sjunger jag ju så tur är. För er alla, inte när jag poddar.
Nej, men jag tänker också att kvinnor som har ljusare röster kan ofta få kritik för det, eller alltså uppfattas som, förstår man kan
ja,
få...
Ja, absolut. Så det,
har det varit en nackdel för dig, eller det känns ju kanske inte så, men...
Nej, alltså nu är jag så liksom gammal, så nu bryr jag mig inte längre. Men det kanske mer när man var ung, att man tänkte på hur man skulle tala för att låta mer pondusaktig.
Som att man hade pondus.
Exakt.
Jag vet, jag har en kompis som gick ledarstudion med Lena Ahlström och fick lära sig då att hon har liksom pratat i ett annat tonläge, men hon har gjort sin röst ljusare längs sin karriär för att inte verka lika hotfull. Så för henne blev det en strategi åt andra hållet.
Den förstår jag, för att man kan säga ett av dem, nu funkar det lika bra för mig idag, men när jag var ung så var ett av mina främsta vapen, det var att liksom spela blond och korkad. För du får väldigt mycket information, för de tänker att det gör ju inget om hon får höra det här eller får den här informationen till sig, för att hon kommer inte kunna göra något mer än.
Hur gjorde du det då?
Nej, men man får inte ställa så himla komplicerade frågor. Så får man sitta och se gullig ut. Och le hela tiden.
Men det var en fördel för att du fick information. Men var det svårt att vända det sen? Eller var det...
Nej, då kan jag ju jobba med den informationen. För att få igenom saker som jag vill ha igenom.
Ja, lite. Det var en liten sneaky strategi, så att säga.
Ja, men den funkar.
Den funkade. Ja, intressant. Vi kom direkt in i någonting här i introt innan ni ens sa vem som var här. Men vi säger välkommen till Jessica Löfström.
Och tack så jättemycket.
Kul att ha dig här.
Tack.
Det är så kul för vi träffades ju i Almedalen. Och jag var hej Anna, eller hur? Därför att du är väldigt lik den här Anna, jag kan inte hennes efternamn, men som har varit inom Moderaterna.
Just det. Hon har varit någon borgarråd eller något.
Ja, precis. Ja. Köning, hjärna, ja, något
exakt.
Sånt där.
Jo, men jag har nog vissa drag som påminner lite om henne.
Ja,
jag förstår,
men alltså,
sammanblandningen.
Ni är ganska lika. Jag tror inte att vi hade träffats i verkligheten.
Nej, det hade inte.
Innan dess. Men så var det ändå som att vi bara, hej!
Ja.
Bara för att vi har nog sett varandra. Alltså, ja. Så här, ja, intressant. Så det där kommer jag ju få äta upp en stund. Nej, det tog inte så illa vid det.
Nej.
Men det är en så här rolig story. Och sådana ska man ju använda i liksom sin relation till människor sen.
Jag blev ju så glad för du sa hej, tänkte vad kul, det är ju fan, hon känner igen mig. Vad roligt, så bara Anna. Han bara, nej, that's not me.
Men jag kände igen dig, bara att jag satte fel namn på. Det är också svårt när man träffar så sjukt mycket människor att komma ihåg vad alla heter hela tiden.
Jag förstår det.
Är du själv bra på det eller är du?
Nej. Och kan jag säga, när jag var i byggsektorn, när jag var på Expandera Mera, och varje år, ett par gånger om året, så är det sådana här årsstämmor för arbetsgivarorganisationens alla medlemsföretag, alltså alla byggföretag. Och så är det massor av gubbar. Och när jag var ganska ny så upplevde jag ju att alla var så här 56 års åldern, såg exakt likadana ut. Och jag var ju på massvis med kundbesök. Men jag tyckte att alla såg likadana ut, så jag minns ju inte exakt hur de såg ut. Så att vad jag gjorde, för att jag måste säga hej till dem jag har träffat på kundbesök. För jag var typ då den enda tjejen i byggsektorn. Och då blev det ju, de kände ju igen mig, men jag kände inte igen dem. Och det, i och med att jag ville ha dem som kunder, så kunde jag inte säga att jag inte visste vilka de var. Så ställde jag mig alltid i entrén där arbetsgivarorganisationen stod och tog emot alla. Men jag stod där bredvid dem och sa så här, hej, 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 talla. Då tänkte jag så här, då säger jag hej till dem för mycket, så gör jag inte det något.
Nej, det gör,
det är ju bara trevligt.
Det gör ingenting. Så du tänkte, jag känner alla liksom.
Ja, precis.
Alla känner apan.
Mm. Jag tänkte, jag står ju här och säger hej nu till alla. Då har jag inte missat att säga hej till någon som jag borde säga hej till.
Nej.
Så det var en taktik.
Det var en taktik. Mm. Men du, alla gäster som kommer hit, de brukar få introducera sig själva, så man får berätta så här, vem man är och sådär.
Okay.
Nu har jag sagt ditt namn, men inte mer än så.
Nej.
Så jag tänker, hur vill du presentera dig själv?
Ja, man kan väl säga att jag är en driven entreprenör som har byggt ett par företag. Men det största företaget som jag har byggt, det är Expandera Mera, som är Sveriges största byggbemanningsföretag. Mm. Jag har inte operativ där och lämnade vd-rollen 2018. Och sen så nu håller jag på med ett annat bolag som jag tror väldigt, väldigt mycket på. Som jag tror kommer bli väldigt stort. Och det är Ansvarssäkerhet, som är ett säkerhets- och granskningsföretag. Som hjälper till med att säkerställa att det inte finns svart eller illegal arbetskraft i olika verksamheter. För tyvärr finns det väldigt, väldigt, väldigt många som jobbar svart och illegalt idag i Sverige. Mm. I alla möjliga olika...
Men väldigt mycket inom byggbranschen, eller hur?
Ja, oerhört mycket.
Det är typ modernt slaveri, eller vad ska man säga?
Tyvärr är det så idag.
De får typ, vad är det, 15 kronor i timmen eller någonting sånt?
Snittlönen för de som är illegalt här är 30 kronor i timmen.
Mm.
Och de som jobbar vitt här, vitt jobbar de ju inte, men de som jobbar här som är kanske från, som är här legalt, alltså EU-medborgare, de har mellan, beroende lite på vilken bransch, för det är bygg, transport och städ. Och sen även gröna näringen är de stora problemområdena. Och transport innefattar ju också till exempel cykelbud och sånt, för där är det också ett jätteproblem. Men de har allt ifrån 80 till kanske 120 kronor i timmen. Men om man tittar på en vit byggnadsarbetares lön, så ligger den 200 minst i timmen. Så
Och hur kommer man åt det där då? För det är ett jättestort problem.
Ja, det är ett komplext problem och det är inte helt simpelt att komma åt. Men om man gör det som vi har tagit fram en metodik på ansvarssäkerhet, som är egentligen att så fort du tecknar avtal med någon som ska utföra en tjänst åt dig, där man kan misstänka att det kommer vara illegal eller svart arbetskraft i något led under eller direkt hos det här företaget, då gäller det att ha förstärkande tilläggsklausuler, som det heter lite tekniskt. Och normalt sett så har man ju ett avtal om hur man ska samarbeta. Mm. Och i de flesta standardavtalen för alla branscher så finns det inte någonting i det fall att man skulle vara illojal mot avtalet eller bryta mot lagen. Alltså det finns inga konsekvenser. Så att vi har tagit fram då ett avtal där det är väldigt mycket konsekvenser i det fall att det bryter mot lag eller avtal. Mm. Så det är steg ett. Och sen steg två, det är att göra bakgrundskontroll på alla företag som ska vara i det här projektet i alla led. Och sen steg tre, det är att åka ut i verkligheten och titta vilka som städar eller bygger eller kör transporter. Och då åker vi ut med för detta gränspolis som vi har anställda hos oss. Och så kontrollerar vi legitimation och att de har sådana ID06, heter det, byggbranschen, som ett slags ID-kort. Och så tittar vi att det verkligen är den personen som sitter heter eller står framför mig som är på bild på passet eller ID-kortet. För det finns jättemycket förfalskningar. Och sen säkerställer vi att vi har arbetstillstånd och allt sånt där. Så det är den metodiken vi har. Och gör man så hela tiden kontinuerligt i all verksamhet, då blir man av med det.
Ja, för grejen är att de här arbetarna, de kommer ju också ut på de här större företagen, de riktigt stora byggarna som liksom är de här jättekända företagen som har, eller hur?
Mm. Det är alla de stora börsnoterade, både bygg- och fastighetsbolagen har illegal och svart arbetskraft i sin verksamhet på ett eller ett annat sätt. Det betyder inte att de själva liksom har de anställda hos sig, utan det är de företagen som de anlitar som de inte gör tillräckliga kontroller på innan de anlitar.
Mm.
Det är där det återfinns. Så det är alla stora börs- och fastighetsbolag idag. Och även stora transportföretag. Alla stora transportföretag har samma problem. Och även i gröna näringen, där till exempel finns SCA och så vidare. Stora börsnoterade företag.
Men det är inte de, utan de kommer in via underentreprenörer oftast.
Ja, precis. Exakt. Så de har ju dålig kontroll på vilka man gör affärer med. Mm. Och vilka man väljer ut att göra affärer med. Mm. Och det är också väldigt mycket förekommande då på statligt finansierade projekt, alltså till exempel infrastrukturprojekt, när Trafikverket bygger om nytt, där är det jättemycket svart och illegal arbetskraft med våra skattemedel, så det är ju inte så bra.
Det är ju otroligt dåligt faktiskt.
Det är jättedåligt.
Jag tänker, det där borde man ju kunna få typ politikernas stöd för också, alltså den typen av verksamhet.
Ja, det där är ju en jättekomplex fråga, för att nu är det här min tolkning, men jag har jobbat med de här frågorna jättehårt och framförallt jobbat heltid med det sedan 2015 egentligen. Mm. Men det finns ett blått lag, kan man säga, så finns ett rött lag. Och det blå laget styrs väldigt mycket av Svenskt Näringsliv.
Mm.
Och Svenskt Näringsliv vill ha fri marknad och fri rörlighet, för det trycker ner arbetares löner och gör det billigare för företagen med arbetskraft då. Så att det finns en, liksom en ideologisk konflikt, kan man säga, som gör att man, som jag upplever, blundar för att det ser ut som det gör, för att det gynnar företagen. Och det röda laget då, de har ju all sin information, istället för att de har då Svenskt Näringsliv som det blå laget har, så har ju de LO, som är en sammanslutning mellan alla fackföreningar, och fackföreningarna, LO får sin information från fackföreningarna, och fackföreningarna får sin information ifrån vad som händer där ute i verkligheten, från det som kallas för ombudsmän och så.
Mm.
Så att de vet om frågan, men de har ju slagits för den här frågan. Men de flesta förslag som de lägger i riksdagen fälls av det blå laget.
Så den nya regeringen är inte toppen för dig, med andra ord?
Nej,
eller för din hjärtefråga?
Det här är ju, vi ser ju redan nu att det är, de la ju jättemycket pengar på brottslighet, men inte en krona på arbetslivskriminalitet.
Mm.
Så att det är ju, nej, jag tycker att det är problematiskt.
Mm. Och det är ju de som kommer drabbas hårdast, antagligen.
Alltså, de som drabbas hårdast är egentligen dels de här utsatta stackars människorna som ofta är hitlurade.
Mm.
Och sen är det också vi skattebetalare och samhället är stort. Vi får parallellsamhällen. Mm. Och parallellsamhällen bygger kriminalitet. Så att vi får ju större segregation, mer kriminalitet. Och det som jag brukar säga när jag försöker förklara för folk som inte riktigt förstår det här, att vi kommer snart få bo i gated communities, precis som man gör i USA. För att liksom, segregationen blir så stor med de här parallellsamhällena.
Mm.
Och då är det ju så stora risker om man har pengar, jämfört med om man inte har pengar.
Mm. Hur kommer det sig att du liksom började brinna för den här frågan? Just det här att skapa en vit, alltså inte vit i hudfärg, utan, en byggbransch eller en byggarbetsmarknad där man inte liksom utnyttjar människor på det här sättet. För det känns som att det är det som är din...
Ja, det är verkligen. Jag brinner jättemycket för det. Men först så liksom, när vi började inse... Det har alltid funnits svart arbetskraft i byggsektorn, alltid. Men förr i tiden, när Expandera Mera startade, då hade till exempel byggnadsarbetare som jobbade vitt hade kanske 130-140 kronor i timmen. Det här är år 2000.
Mm.
Och en som jobbade svart hade ungefär 100 kronor i timmen. För det fanns inte utländsk personal, då fanns bara svensk svenskar som jobbade svart. Och då jobbade de svart på helger eller kvällar. Eller så gick de på A-kassa eller sjukpenning och så jobbade de extra. Och då var gapet mellan svart och vit inte så stort. Men i och med att det nu finns folk att sourca från alla länder och tredje länder framförallt som är beredda att jobba för 30 kronor i timmen. Mycket för att de blir lovade att få ett arbetstillstånd. Och har man väl fått ett arbetstillstånd och jobbar här i Sverige 5 år, då har man möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd och det är det som hägrar. Mm. Men det är ju ingen som jag känner till som har fått ett permanent uppehållstillstånd. För de får alltid sparken när det börjar närma sig 5 år i det fall att de är kvar. Mm. Och får de sparken så blir de per automatik utvisade. Och då går de under jorden och så blir de här illegalt istället.
Mm.
Och de illegala kommer hit för att de blir lovade att få arbetstillstånd bara om man jobbat ett tag. Men de får aldrig.
Mm. Och det där vill du förändra?
Det där vill jag förändra för att alltså det förstör ju så mycket. Dels att det blir så segregerat i samhället och vi får större och större kriminalitet. Men också att alla vita företag, seriösa företag, de blir utkonkurrerade. Och också jobb blir utkonkurrerade. För att om vi tittar ju nu så ser man så här, vi har jättemånga människor som har kommit hit i flyktingkatastrofen 2015. Eller folk som står från långt från arbetsmarknaden.
Mm.
Men de är ju inne i ett system, så även om du som arbetsgivare får subventioner för att anställa folk som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är nyanlända, så kommer du aldrig komma ner till 30 kronor i timmen.
Mm.
Så att det blir också en utslagning av liksom, folk kommer aldrig in på vissa jobb där de borde komma in, där de verkligen skulle kunna göra stor nytta, och vita företag slås ut.
Mm.
Och samhället faller samman.
Det här är ju en modern typ, men en annan typ av trafficking, alltså där man handlar med människor, alltså det låter ju så.
Ja, man kan brukar säga modus för att man ska säga att det är slaveri, då måste man vara inlåst också. Mm. Men jag vet, vi har faktiskt hittat ett ställe där man sydde, faktiskt en sweatshop som det kallas, där man sydde gardiner åt, och som man sen sålde till staten. Och de blev inlåsta på kvällarna här i Sverige.
Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Har du stått mycket om det? Eller nej,
det står ganska mycket. Om man börjar googla och läsa så finns det nästan i alla fall en gång i veckan står det i tidningen om något.
Mm.
Och det har verkligen, tycker jag, kommit till folks medvetande efter att Magdalena Andersson hade en illegal städerska hemma hos sig.
Mm.
Och det kan man ju tycka att jättemärkligt att Säpo inte har kontrollerat det här företaget mer noggrant. För när vi tittade på det företaget och slog i våra register som vi har på ansvarssäkerhet. Vi ser alla som är dömda och de som varit med i rättegångar och alla brott och så här brottshistorik. Så då hittar vi ju den här ägaren till företaget direkt.
Mm.
Så det var ju märkligt. Men det var ju en ögonöppnare för många, vilket var jättebra. För att fler behöver förstå hur det ser ut. Man måste börja tänka till att om jag kör hem mat för 49 kronor och det ska vara sociala avgifter och skatter och så vidare.
Mm.
Hur är det ens möjligt? Och det är ju inte möjligt. Det går ju inte.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Alltså det kostar ju jättemycket. Jag har ju bara mig själv som anställd för sig, men det är ju svindyrt.
Ja, det är jättedyrt.
Det kostar ju, just då anställda är ju otroligt dyrt.
Man får räkna på ungefär, och det kan vara bra att alla känner till, lönesumman, alltså den lönen som man har, plus ungefär 1,6.
Mm.
Så skulle jag ha 100 kronor i timmen, då kostar jag företaget 160 kronor i timmen minst.
Mm.
Det kan vara bra att känna till.
De lever ju under kassaförhållanden också. Alltså, ja, de bor väl typ i baracker. Nej, men du vet,
jag har ju varit och hälsat på. De bor ju ofta i baracker, i oinredda vinstförråd eller i källarförråd.
Mm.
Eller ja, men alltså under vidriga förhållanden, och de bor också väldigt, väldigt, väldigt många i en lägenhet, så får de betala då för sängplatser.
Mm.
Eller att man hyr deras arbetsgivare, deras så kallade arbetsgivare hyr då till exempel en villa. Och jag vet ju, i och med att vi jobbar jättemycket med gränspoliser nu, har gränspoliser hos oss som har jobbat på gräns. Och jag har själv varit uppe i Alby, eller Fittja var det, och hälsat på i en lägenhet, och det var en tvåa, där bodde de över 20 man i den tvåan.
Mm.
Och då bor de ju, det är ju såna här våningssängar i hela lägenheten, och sen är det madrasser på golvet emellan, även i hallen och sånt där, köket, det är madrasser överallt. Och så äter de burkmat, för de har inte råd att köpa mat i Sverige. Och det ser likadant ut i de här villorna. De bor kanske 50 personer i en villa. Och man kan ju tänka sig då hur miljön blir. För ventilation och avlopp är ju inte byggt för så mycket folk. Så det blir ju extremt mögligt. Allt möglar där inne.
Men det jag inte förstår är hur det liksom är möjligt att det förekommer. Eller förstår du hur jag...
Ja, nej, de flesta människorna som inte är insatta kan inte förstå att det är så. Men det är också ett problem för att vi har inte, just det här med de här boendena, om man hyr en privatpersons villa till exempel, gränspolisen kan inte göra något eller hur som helst. De kan ju, de som är illegalt får de ju liksom omhänderta och skicka hem, men de kommer ju ofta hit ganska snart igen. Men folk som är EU-medborgare till exempel, de har ju rätt att bo här. Om någon tycker att det är okej att 50 personer bor i ens villa då, och det finns liksom inga myndigheter riktigt som hanterar det här, för att det här är ett nytt fenomen eller har eskalerat enormt mycket sedan 2015. Det är då vi har fått väldigt mycket liksom illegal och svart arbetskraft som kommer från andra länder som är beredda att jobba för inga pengar alls. Innan dess hade vi inte det. Och de, jag menar, när svenskarna på 2000-talet jobbade svart, de skulle ju aldrig tänka sig på 30 man i en etta eller en tvåa eller ha 30 kronor i timmen. Så det är att man har hittat folk som man kan utnyttja, eller människor som man kan utnyttja, det är det som har gjort det möjligt. Och sen kan man förstå det, att om den vita lönen för en byggnadsarbetare till exempel är över 200 kronor i timmen och en som jobbar illegalt har 30 kronor i timmen, gapet mellan svart och vitt är enormt. Och det gör att det finns enorma pengar i omlopp som folk tjänar, och därför blir det så stort. De gör ju allt. Det är ju, liksom miljardföretag som är här. Fast så, det är ju kriminella miljardföretag. Men även kriminella har ju stora organisationer. Det är ju internationell kriminell verksamhet med nätverk över hela Europa egentligen. Och så, jag ska säga en sak till. Ja. Inte sällan så är det så att de här bolagen som vi granskar med säte kanske i Polen eller Litauen eller något annat land, kan vi se att de faktiskt ägs av rysk maffia.
Mm. Oj, vad obehagligt.
Ja.
och jag tänker så här, att återigen då så kommer pengar före människovärde på
något
sätt.
Absolut. Pengar kommer alltid först.
Det är det som är så vidrigt, för det ser vi ju alltså när det kommer till jämställdhet också. Mm. Nu går inte det kanske att jämföra med modernt slaveri. Alltså på det är ju, men liksom att man säger att om människor är lika mycket värda och vi ska satsa på vad nu är, mångfald eller jämställdhet. Så, men when it comes down to it liksom, i slutändan, så är det sista raden som räknas.
Ja. Och det är ju därför vissa politiker då, som jag upplever, verkligen blundar för att det ser ut som det gör. De blundar för parallellsamhällen. De blundar för de insatserna som måste göras väldigt tidigt. För att det kostar pengar att göra insatser tidigt.
Mm.
Och då skiter man i det, för att det gynnar vissa företag och så vissa personer gynnas av att det ser ut som det gör.
Mm. Ja, det är intressant. Och nu hamnade vi på det här ämnet. Superintressant. Jag tycker ju att det är hemskt. Men det här är ju saker som måste spridas och höras mer. Liksom, så att man vet det. För som sagt, man vet ju att problemet finns. Liksom, men om man inte är insatt så vet man inte. Det är därför jag har de här typen av samtal. Ja. För att sprida viktig kunskap.
Jag skulle tro att det är ungefär en... Det finns ingen siffra på det, så det är jättesvårt att gissa. Men jag skulle uppskatta att det är minst 200 000 som är här illegalt och jobbar. Men jag skulle inte bli förvånad om det är ännu fler.
Nej, vidrigt.
Mm.
Men här hamnade vi genom att du började presentera dig själv. Du drog en kort presentation där av att du startade ett företag och att du är entreprenör och nu driver du ansvar och säkerhet.
Ja.
Det är där du är idag.
Mm.
Men jag tänker att vi ändå måste backa tillbaka till liksom Jessica, för du uppväxte i Botkyrka, eller hur?
Yes.
Och sen, berätta, vad hände? Alltså, jag lämnar över scenen till dig, för det är klart att jag vet massor om dig, men det är roligare att höra om det med dina ord.
Ja, när jag uppvuxen i Botkyrka, lite spretig som ung, var inte i skolan så mycket, tyckte inte skolan var så himla intressant, var vissa ämnen hade jag jättebra betyg i, sånt som jag tyckte var kul.
Vad var det typ då?
Psykologi, religionskunskap, socialkunskap och politik, för jag hade en fantastisk lärare som hette Ulf Bringle som var magisk.
Okay.
Mm. De andra ämnena tyckte jag inte var så intressanta, och då kunde det hända att jag inte alltid var där. Och ibland var jag på stallet istället.
Ja, du är hästtjej.
Ja,
jag med. Från början. Jag har haft några hästtjejer här på senaste, jag vet inte.
Mm.
Jag tror att det är 3 avsnitt nu på ganska kort tid som det har kommit upp.
Ja, bra.
Men det satsade du på. Och var i stallet istället.
Jag var i stallet istället. Och, men det som, man, som jag tycker som... Jag brukar säga det. Om vi ska anställa folk och man ser att det har varit en hästtjej.
Mm.
Och eller om de dessutom jobbar på McDonald's. Då bara anställ direkt. Tveka inte.
Nej.
För hästtjejer är så vana att jobba. Inte gnälla. De bara kavlar upp ärmarna lite till. Och så tar man i lite hårdare.
Mm.
Och man vet att de där hästarna. Liksom, det går ju inte att säga så här. Men idag är jag trött. Eller idag är jag huvudvärk. Eller, utan hästarna står där och måste tas hand om. Och då lär man sig ganska snabbt att jobba hårt. Och sen också... På McDonald's tycker jag faktiskt är en väldigt bra skola att lära sig att ta ansvar och bli ledare. Och det lär man sig också i stall, att bli ledare, att utmana sina demoner. Och att, jag vet när man var liten och det är sån hierarki, när jag var liten var det nog ännu större hierarki liksom, än vad det är nu i stallen. Men då kunde det vara att de här lite äldre tjejerna som gav en uppgift som att till exempel ta in en liksom ung hingst ifrån hagen. Och du som kan hästar vet att ung hingstar är mer ovan mark än på mark. Och det är liksom bits och flyger i hovar överallt. Så det är ganska läskigt och faktiskt lite farligt att ta in en ung hingst.
Mm.
När man är själv, jag var ju jättesmal när jag var liten. Jag var ju som en liten sticka.
Det är som att hantera alltså mänsklig unghingstar också, jag vet inte.
Ja, precis.
Förlåt, jag var tvungen att säga det.
Ja, men precis. Ja. Vanliga unghingstar kanske man kan prata, alltså mänskliga unghingstar kanske man ändå kan prata
med. Jag vet inte.
Ah, kanske inte alltid. Nej, jag har en tonåring hemma och kanske inte alltid att det går att prata.
Jag skämtade, jag tyckte bara att det var kul. Ja, förlåt.
Men, nej, men och då när man går fram då till hagen för att ta den här hästen, man är ju så väldigt, väldigt rädd. Men det får man ju aldrig visa en häst, utan man måste man visa att man bestämmer. Och sen när man lyckas ta in den här hästen in i boxen och så här lyckas komma ur boxen med livet i behåll.
Oh.
Och de där tjejerna bara, jag ser att de bara, okej, okay, cool tjej, bra jobbat. Det växer man av så mycket. Så jag tror att det ger en liksom, ja, men styrka för framtiden.
Av att vara livrädd men gör ändå. Jag kommer så iväg.
Ja.
Jag kommer så väl ihåg den där känslan. Jag jobbade i stall ett tag. Och då var det också så här, vissa hästar. Jag var ju helt ensam på typ 30 hästar. Liksom, och vissa, alla är ju inte snälla. Alltså så här, lätta att hantera. Och vissa, det var ångest varje dag.
Ja.
Nu ska jag ta ut den här hästen i hagen. Ja. Och jag vet att det kommer vara ett helvete.
Ja.
Och så, men man gör det ändå. För så, vad ska jag göra?
Vad ska man göra?
Ska jag låta den stå inne? Alltså det är ju bara att ta ut den.
Ja,
det här är mitt jobb liksom. Och det är ju... skitjobbigt men också lärorikt som du säger.
Väldigt lärorikt. Eller hoppa jättehöga hinder som man aldrig hoppat förut. Alla bara, ta det där hindret. Och man bara, helvete, det är fan 1,50 det där hindret.
Ja.
Och så ser man alla står och tittar och bara, okej, det är bara att rida mot det och hålla andan och blunda och hoppas att det går.
Ja, jag var en sån här dressyrtanta. Så att jag tyckte inte om det där med hoppning.
Nej.
Jag tyckte det var, nej, dressyr är...
Ja.
Jag tycker det är svårare på vissa sätt. Även om det inte kräver samma typ av mod så kräver det en helt annan typ av disciplin.
Ja, absolut. Jag har ju också ridit dressyr och fälttävlan. Ja. Så jag har ridit alla discipliner. Jag köpte ju hästar för jag fick ingen häst av mina föräldrar. Och då tänkte jag att då får jag fixa det där själv. Så då köpte jag hästar billigt, utbildade dem och sen sålde dem dyrare.
Mm.
Och på så sätt hade jag liksom råd att ha häst.
Mm.
Och den sista hästen som jag sålde, den lärde jag Piaf och Passage och byte ner till vart 50 ungefär.
Mm.
Och så sålde jag honom sen.
Till... Då kunde du sälja den dyrt?
Kunde sälja den dyrt, ja.
Som läromästare liksom.
Till Mexiko sålde jag honom.
Ja, coolt.
Mm.
Jag gjorde ju så att jag köpte såna här travare som skulle på slakt
för
5000. Bara för att få vara med hästar. Jag kunde aldrig sälja dem, tyvärr. Men, men så gjorde jag bara för att få vara med hästar tills jag hade råd att köpa en riktig häst.
Ja.
Tyvärr var jag tvungen att avliva den ett år efter jag hade köpt den. Men det var ju också... Ja. Jag har precis betalat av det lånet. Nej, det är några år sedan. Men gud, jag skrattade åt det. Det var jättehemskt. Men det är lite tragiskt. Nu köper jag min första häst här för riktiga pengar.
Ja.
Eller riktiga pengar.
Ja, nej, men så är det ju. Jag har ju också köpt någon sådär. Jag köpte en gammal galoppör.
Ja.
Som jag fick skitbilligt och hon lurade mig. Gud vad hon lurade mig, den där tjejen. Henne skulle man egentligen anmäla. För att hon hade också en veterinär som var...
Köpt,
ja. Och sen, den där hästen blev ju aldrig liksom bra. Och den blev ju, så fort jag la lite träning så gick den sönder.
Mm.
Och till slut sa min hemveterinär då, så här, jag har haft den här hästen ett tag. Han bara, men alltså, ska den här hästen är så trasig. Den kommer aldrig hålla för något. Den går sönder hela tiden. Nu avlivar vi den. Mm. Och det var ju så här, nej.
Ja, det är ju super. Det är ju jättejobbigt när man behöver göra det.
Ja.
Men. Nu hamnade vi i hästsnack här.
Ja, gud vad vi hamnade
iväg. Det är så lätt att göra det man brinner för.
Ja.
Men vi ska inte prata så mycket om hästar idag, även om det är intressant. Men jag tänker att de som lyssnar kanske bara, nej, hästar är inte riktigt. Nej. Vissa gillar säkert hästar.
Mm.
Men sen började du, för du gillade inte att vara i skolan.
Nej.
Men sen började du sälja älgbajs, eller hur var det?
Ja, jag bodde utomlands ett tag. Och sen när jag kom hem till Sverige så...
Vad gjorde du utomlands?
Jag red faktiskt galopphästar, för då... hade jag fått för mig att det där, att man kan tjäna ganska mycket på att rida galopphästar, och jag var liten och tunn, så det kan vara kul att testa det, för då kunde jag de andra disciplinerna. Jag tänkte jag vill lära mig galopphästar också.
Mm.
Så då gjorde jag det, och sen jobbade jag faktiskt lite som modell. Jag är ju egentligen för kort för att vara modell, men jag kan ju få extra jobb som det, så det hade jag i Sverige under min liksom tonårstid, och sen hade jag även det i Italien. Så då var jag där och jobbade. Och sen så kom jag hem, och då fanns ju, det var mitt i, nu ska vi säga, det här måste ha varit typ på 90-talet, mitten av 90-talet, fanns ju inga jobb att få överhuvudtaget. Vi var inne i en så här ordentlig lågkonjunktur.
Mm.
Och då så började jag plugga på komvux, för jag tänkte nu får jag liksom växa upp och plugga upp mina betyg. Och sen så insåg jag att jag kommer få plugga 100 år när jag är klar. Även om jag pluggade i trippelfart. Så då startade mitt egna första företag, och det har varit ett par olika grejer, men en av de grejerna jag gjorde, det var att sälja älgbajs på något som heter Vattenfestivalen som fanns förr i tiden. Och det var en festival typ för att man skulle värna vattnet, och då så fanns det också massor med, man fanns restauranger, man kunde pröva mat, och så fanns det då man kunde sälja grejer. Så hyrde jag en sån här plats för att sälja grejer, och tänkte jag, vad kan man sälja i Stockholm nu på sommaren? Ja, men vad gillar turisterna? De gillar älgar och älgbajs och älgförkläden och allt möjligt. Så då sålde jag det.
Mm. Det är jättekul. Var det många som köpte älgbajs?
Ja, det var faktiskt det. Och då började jag också säga liksom älgkorv och allt sånt där. Sen hade jag ett viltgrossistföretag ett tag.
Mm.
Och sen så blev det ett företag där vi hyrde ut demonstratiser. Sådana som står i butik och ger bort matprover.
Mm.
Och sen blev det expandera mer så alltså småningom. Så
det började med älgbajs, och sen blev det en väldigt rolig story. Men jag stod och sålde älgbajs, och sen blev det expandera mer, som omsatte sig sjukt mycket pengar och är jättestort. Det är väldigt kul alltså att det kan börja med det.
Ja,
och det där vet man ju aldrig, det är väldigt spännande.
Ja,
att man
vet aldrig, och man kan också säga så här, alltså, när jag från Botkyrka skulle ha ett eget företag, för det första var det så här... Jag fick ju ingen jobb, för det var ju enorm lågkonjunktur. Så det var så här, jag behöver ett jobb. Så då var det först så här, ja men jag får skaffa ett företag, så får jag ha liksom ett företag som mitt jobb och kunna ta ut lön därifrån.
Mm.
Och sen så hittar man, så blir det ena det andra, och man förändrar affärsidén och så vidare. Och sen helt plötsligt så blev det ju ett större företag.
Mm.
Och då började tankarna komma om att jag vill omsätta 20 miljoner, det är ju ingenting. Jag ska ju omsätta mycket, mycket mer. Men det där är någonting som växer fram, och det behöver man liksom. Det är inte så himla många, i alla fall inte om man är från förorten, som tänker att man ska bygga ett 100 miljoners företag där dag ett.
Nej.
Framförallt inte då, för det fanns inte riskkapital, fanns inte på min tid, utan Nej. Det har kommit sen senare.
Det var inte så att du bara, nu ska jag sälja älgbajs, för vi ska släppa älgbajset. Jag tycker bara att det är väldigt kul att så här, gå från älgbajs till att omsätta över 100 miljoner. Men hur hamnade du i byggbranschen? För det är som du säger, du gick från att sälja de här grejerna till att sen hyra ut demonstratiser, lite receptionister också, eller hur?
Ja, precis.
Och sen så bara, nej men jag går in i bygg.
Mm. Ja, men då var det, jag fick ett uppdrag där vi skulle... Jag tror det var Ericsson som skulle flytta hela sitt kontor. Och de har ju jättemånga som är fortfarande anställda i Sverige. Och då var det en kompis till mig som behövde ha möbelmontörer, kallas det för. Sådana som monterar ner möblerna och sätter upp dem på det nya kontoret.
Mm.
Och så han bara, du som är driven, kan inte du fixa lite folk? Jag bara, absolut. Och så hyrde jag ut då kanske 15 stycken möbelmontörer. Men det här var under en väldigt begränsad tid. Kanske var 1 eller 2 månader.
Mm.
Och då så behövde jag ju säga upp alla som jag hade anställda. Och då var det en av dem som sa att jag har yrkesbevis som träarbetare. Och då sa jag, vad är det för någonting? Och då sa han, ja men ungefär som ett körkort för snickare. Tänkte så här, då snickar liksom Skanska, NCC, då kan jag hyra ut honom dit. Och det var så det började. Och då insåg jag att det inte fanns några bemannings- eller rekryteringsföretag överhuvudtaget i byggsektorn. Och då trodde jag, det här är ju otroligt naivt, men jag trodde då att liksom Manpower, Polia, Proffice, alla de där, Adecco, inte, det var, hette det så, nu heter de annat, men att de inte hade insett att byggsektorn fanns. Och den stod ju ändå, står ju fortfarande för ganska stor del av Sveriges BNP. Så jag tänkte så här, vilken tur att jag är så smart och inte dem. Men sen insåg jag ju att så var inte fallet. De visste om att det fanns världens starkaste fackförening som heter Byggnads. Mm. Den kände inte jag till, men den kände de till.
Och de hade bestämt sig för att de liksom inte skulle in i den branschen. Ja. Och vad var anledningen till det?
Ja, men det var så här, var att man hade tecknat ett tidigare, om Manpower skulle hyra ut en person som skulle till exempel, bara för att nu illustrerar jag. Vi säger så här, att han plockade äpplen hos Konsum ena dagen och sen nästa dag skulle han plocka plankor hos Skanska. Då, eller på något annat ställe, då fick de hela tiden ringa till fackföreningen och säga, ja men imorgon ska den här Kalle vara och plocka plankor hos Skanska. Och då fick de teckna ett kort avtal med fackföreningen. Och sen så nästa gång när han skulle vara på Coop eller Ica, då fick de liksom teckna ett avtal. Så att det var ju ogörligt när bemanningsbranschen började växa och sitta och teckna sådana dags- och veckavtal hela tiden. Och då skapar man någonting, ett nytt kollektivavtal som heter bemanningsavtalet, som var för alla bemanningsföretag, där liksom grunden fanns och sen kopplade man bara på löner och andra villkor som fanns för just det arbetet man var på. Mm. Och då hade man precis tecknat det avtalet år 2000, och då hade LO, som är den fackliga organisationen, sagt till arbetsgivarorganisationen att vad ni än gör, så gå inte in i byggsektorn, för vi kommer inte få fackföreningen Byggnads att rätta sig i ledet, för de är världens starkaste fackförening, de var det då, de är inte det nu. Och det går inte.
Varför ville de inte ha in bemanningsföretagen?
Byggnads?
Ja.
Nej, men de, så här, Sveriges Byggindustrier, som, eller numera Byggföretagen som det heter, och Byggnadsfackföreningen, de har bråkat varje år i 100 år om exakt samma saker. Och de tar sats från varsin sida av rummet och så springer de och så kraschar de ihop och så blir lite strejk eller liksom avtalsförhandlingar. Och sen så hamnar man på ett exakt samma ställe egentligen. Och när vi kom in från ett annat håll med en helt ny typ av verksamhet, så var ju de oroliga för att de skulle tappa den. De hade en viss övervikt, kan man säga, makt, alltså strukturellt. Som, det var de som dikterade lite mer villkoren. Nu är det tvärtom, nu är det arbetsgivarna som dikterar villkoren. För det har hänt så mycket med att vi har så mycket illegal och svart arbetskraft. Mm. Och då bara vill man inte det. För att det hotade liksom de här maktpositionen så som den såg ut. Så då sa man nej till det.
Det sket du i.
Det sket jag i fullständigt.
det är jättekul. Du bara gör så. För du liksom började att hyra ut folk till, till byggnads.
Ja, ja. Jag tänkte så här. Åh, hur svårt kan det vara? För jag var ju uppe och träffade Manpower, Adecco som de hette då, deras, och Proffice, deras ledningsgrupper och ordförande i styrelserna. Mm. Och bara sa att det finns en jättesektor där ute. Varför går inte ni in i bygg? Ni kan hjälpa mig. Så när man får igång dem, så får de igång branschen, så kan jag springa bakom.
Ja.
Och de bara, allihopa, vi går inte in i byggsektorn. Det går inte att ha med fackföreningen Byggnads att göra. Och då tänkte jag så här, hur svårt kan det vara?
Ja, precis.
Och ja, men det är 7 år av blockad. Så svårt var det.
Så svårt var det.
Vi var blockerade 7 år i Expandera med det.
Ja, men det släppte sen. Vad var det som?
Det släppte för att då kom det utländska företag in till Sverige. Mm. Som var liksom EU-företag. Och då sa man initialt, man hade inte riktigt koll på hur regelverket såg ut. Då sa man fri rörlighet inom EU mellan varor, pengar och tjänster. Och det tolkade man då som att man skulle kunna komma hit till Sverige, ha sina kollektivavtal och löner som man hade hemlandet och sen verka här. Men så är det inte. Och det har EU-domstolen sagt nej till. För att vi kan inte liksom börja ställa arbetare mot arbetare och konkurrera och dumpa löner. För liksom race to the bottom, den som tar lägst lön, den vinner. Så kan vi inte ha, för det skulle bli få jätteproblem i hela samhället.
Mm.
Så var det ett utländskt bolag som kom in i Sverige. Och det här var, de skulle bygga om en skola i Vaxholm. Laval hette företaget. Och där så förlorade initialt Byggnads i EU-domstolen för att de hade blockerat det här företaget för att de inte betalade korrekta löner. Så det var ju korrekt gjort. Men då sa EU-domstolen att ni får inte blockera så hårt, alltså stridsåtgärder, att göra så att de inte kan arbeta. Det får man inte göra. Det där ändrades senare och EU-domstolen sa, jo, ni måste ha rätt att kräva kollektivavtal och rätt löner. Men initialt så sa EU-domstolen att de inte får gå så hårt fram som de gjorde.
Mm.
Sen korrigerar man det.
Ja, och då var de tvungna att släppa på det här.
Och då var de släppt, för då var det så här, okej, antingen så är de här utländska bolagen här i Sverige som vi inte har någon koll på. Vi vet inte vad de betalar för löner, vi vet att de har udda kollektivavtal och så vidare. Då är det bättre att expandera mera, få finnas i sånt fall, för då har vi ett alternativ.
Mm.
Och då fick vi fart på verksamheten igen. Och det här var 2006 och 2007 som jag förhandlade med Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Så det var jag och en kille från Sveriges Byggindustrier och sen var det, tror jag, att det var så här 10 eller 15 gubbar från Byggnads.
Och det var då ni började komma upp i 100 miljoner?
Nej, det tog lite längre tid. Då fick vi tillåtelse att verka muntligt. Sen började vi ju komma igång med verksamheten. Och sen sommaren 2007, då blev det strejk. Och då sa Byggnads, det där har vi aldrig lovat, det där som ni säger att vi har lovat. Så då blev det stopp i verksamheten.
Igen.
Men sen de kommande åren så växte ju, det var ju som Sveriges femte snabbast växande företag och Sveriges snabbast växande företag med kvinnlig vd och grundare. Och ja, vi vann ju varenda pris man kan vinna. Och så växte vi, men sen kom ju också finanskrisen och då tappade vi igen. Så att det har varit liksom lite upp och ner och upp och ner. Så det har inte varit så där att man nu...
Det låter som livet ungefär.
Ja, som livet. Det går upp och ner och fram och tillbaka.
Upp och ner och fram och tillbaka. Men de här sju åren av blockad, hur såg de ut? Alltså, vad var det som man gjorde?
Det var ju jättetufft. Vi kunde inte ha en verksamhet. Vi försökte liksom börja då med tjänstemän som är på ett annat kollektivavtal. Hyra ut tjänstemän och vi gjorde massor med habrovinker för att liksom kunna bara hålla oss flytande.
Mm.
Men jag bodde ju kvar ute i Botkyrka. Jag hade en liten etta där, en hyreslägenhet. Så jag hade inga jätteomkostnader förutom min häst. Så den var ju tvungen att sälja då till Mexiko.
Mm.
Och så fick jag massor med pengar. Och då kunde jag leva på de pengarna.
Mm.
Tills dess att allting liksom löste sig, så att säga.
Varför fortsatte du?
För jag blir så arg.
Ja, jag tänker 7 år av blockad är liksom ändå så här. Och vi kan inte ha någon verksamhet. Man bara, ja.
Och inga pengar.
Nej, men att liksom sälja hästen. Alltså, du vet, vad var det som gjorde att du fortsatte? Du blev arg.
Jag blev arg, så tänker jag så här. För hur det var då? Då fanns ju inte utländsk arbetskraft. Alltså den hade ju inte... Det kom ju sen där 05, 06 någonting. Mm. Men då, vad vi gjorde, vi letade ju arbetskraft där det var stor arbetslöshet, som i Norrland och Värmland och så vidare.
Mm.
Och de hade inte kunnat tagit jobb i Stockholm för att de hade inget boende. Men då ordnade jag boenden. Så då hyrde vi ett logement, så här militärlogement. Och så byggde vi om de här sovsalarna till mindre rum med en säng och ett handfat och en skrivbord och så.
Mm.
Så där hade jag på ett ställe ute i Tullinge 21 stycken smålägenheter. Och sen hade jag på ett annat ställe, kommer jag inte ihåg, men kanske 20-30 till. Och då kunde jag ju ta hit typ 40 personer som kunde arbeta och som kunde hyras ut, som satt i arbetslöshet. Och då tänkte jag innan... Det här var ju innan Byggnads då blockerade oss. Tänkte så här, gud, jag var så stolt över det vi gjorde. Vi ordnade, det är inte så jävla lätt att hitta liksom över 40 smålägenheter. Men vi fixade de där 40 eller vad det var, 50 smålägenheterna. Vi hittade folk som har suttit arbetslösa i massor med år. Vi hyrde ut dem då till byggverksamhet. Där vi visste att det fanns väldigt mycket kriminella aktörer. Inte av den rang som vi ser idag. Men småskuttar som gick i konkurs med jämna mellanrum. Och också till viss del Hells Angels som alltid varit stora i byggbranschen. Nu är de mest stora i asbest och framförallt ställningsbyggnad. Men och då tänkte jag, gud vad bra. Här ger vi ett alternativ som är vitt. Vi hjälper de här byggnadsarbetarna som har suttit arbetslösa jättelänge med jobb. Vi ger dem fina små lägenheter. Mm. Och så tänkte jag, om det finns en fackförening, då måste de tycka att jag har Guds gåva till mänskligheten.
Mm.
Men så var det inte.
Och då blev du arg.
Och då blev jag arg. Jag tänkte, vad fan, bara för att ni har någonting att ni inte vill. Varför vill ni inte ha bemanning? Bara, vi vill inte ha det. Mm. Men det finns ju ingen, ni kan ju inte bara säga nej bara för att det är nytt.
Nej.
Ni måste ju titta på, finns det fördelar eller nackdelar? Finns ju inga nackdelar.
Nej.
Och då blev jag arg.
Det fick dig och liksom kämpa på i 7 år.
Ja, när jag blir arg så får jag väldigt mycket energi för att påvisa att de har fel och jag har rätt.
Mm. Jag är likadan, jag kan ju också hitta, alltså jag hittar också min energi över att, i att jag blir förbannad liksom, över läget för mig när det kommer till jämställdhet. Då.
Ja.
Men att då vill man ju på något sätt förändra.
Ja, precis. Det var exakt det jag ville.
Ja.
Och man kan säga idag så är jag Byggnads supervänner.
Ja.
För vi slåss ju liksom mot den här osunda byggsektorn som är brutal.
Mm.
Så att man kan säga, det var ju så här att under en period så hatade Byggnads ombudsmän mig fruktansvärt mycket.
Mm.
Alltså jag kunde inte gå in på deras kontor utan att det var så här hat i luften. Men det har ju ändrats helt och hållet. Nu är vi ju superkompisar så att det går ju ändå även lägen som man tänker att det här kommer ju, de kommer ju aldrig börja gilla mig.
Det är bara vissa behöver lite mer tid.
Vissa behöver lite mer tid.
Det är lite som de här gamla rävarna som vi brukar prata om i den här podden, att saker och ting kommer ändras när de här gamla rävarna försvinner, eller det kommer ta tid för de gamla rävarna att lära om sig och lära nytt och ändra inställning. Liksom.
Precis, men till slut så kommer de. Man är där och är seriös och är liksom påvisar och förklarar och påvisar och påvisar och påvisar. Så att då får man med sig även den äldsta räven i rummet.
Och jag och min sponsor Excitec, vi undrar hur det har varit för dig att vara kvinna i den här världen. För du är ändå en väldigt mansdominerad bransch. Sen vet inte jag om liksom Byggnads på det sättet är...
Mm.
För jag kan tänka mig att det är mina fördomar som säger att fackföreningar kanske det är lite mer kvinnor som jobbar på. Jag vet inte, men...
Det finns inga... Eller nu kanske det finns något. Men man kan säga byggsektorn generellt sett. För 20 år sedan fanns det inga kvinnor överhuvudtaget i byggsektorn.
Nej.
Inte heller på fackföreningssidan. Så jag var nästan alltid ensam tjej på de här årsmötena som vi pratade om innan. Där jag stod i dörren och sa hej till alla. För att jag skulle ha sagt hej till dem jag borde känna igen. Man måste alltid liksom, tänker jag så här. Okej, om situationen nu ser ut så här. Hur kan jag göra bästa av det här? Och då tänkte jag att. Ja, men för mig var det ju. Alla visste ju vem jag var.
Mm.
Alla visste. Jag behövde ju inte.
Även om de hatade dig. Eller?
Även om de hatade mig så visste de vem jag var. Men jag behövde ju heller inte. Alltså hade jag varit på ett kundbesök en gång.
Mm.
Du visste ju alla vem jag var och vilken expandera mera var. Till skillnad mot han som en av de där killarna som kommer och sålde skruvar eller gipsskivor eller arbetskläder eller vad det nu är som heter Stefan eller Kalle eller Bengt eller vad han hette.
Mm.
Han är en i mängden, de minns ju inte honom. Eller, liksom. Men mig minns de. Jag är den enda tjejen som kommer till bygget.
Mm.
Så det är klart att de minns mig. Så jag har en hjärtefördel när jag ska sälja.
Mm. Har det varit några nackdelar med att vara kvinna? För det är en fördel. Alltså att du blir ihågkommen.
Mm.
Du var ensam kvinna. Det gör att du sticker ut.
Mm.
Och det kan man ju använda till en viss gräns, tänker jag. Men det kan ju också göra att det blir jobbigare. Eller förstår du vad jag menar? Att det...
Man kan säga, när man får sådana som hatar en eller ogillar en starkt. Då blir hatet större om man är kvinna, upplever jag, från män än om det... Ja, eller kanske från... Jag vet inte, jag kan uppleva att liksom hatet var väldigt stort och kompakt.
Mm.
Och just för att jag stod på mig och sa vad jag tyckte och tänkte.
Mm.
Och inte vek mig. Och där kan jag uppleva sådär, när gamla män går samman, eller män går samman generellt sett, så det är liksom... Och det är ju för att man är något annat än vad de är vana vid. Och det är ju... Man bara tänker på allting liksom med varför har vi sån ojämställdhet i liksom ledningar, i styrelser och allting. Ja, det är för att män väljer män och kvinnor väljer kvinnor. Man väljer det man kan spegla sig och känna igen sig i, för det är tryggt. Så är vi funtade.
Mm.
Så här kommer in, liksom, inte bara att jag har nya idéer, det är också en jävla kvinna. Så det är klart att där blir det lite mer motstånd, kan jag tänka mig.
Men förutom att du liksom var arg, hur fann du mer liksom modet att liksom fortsätta slå huvudet blodigt? För, att för det kan jag känna, och det hör jag ofta från mina liksom följare och lyssnare, så att de är trötta på att behöva slå huvudet blodigt. Hur orkar man? Liksom? Ja. Och 7 år är en lång tid.
Det är en jättelång tid utan pengar och verksamhet. och stånga sig blodigt. Men jag tror att där och, alltså, jag höll på att ge upp där. Jag kände så här, nu har jag pratat med Byggnads, jag pratat med Sveriges Byggindustrier, jag pratat med en jävla jurist. Jag har pratat med alla politiker, jag har pratat med arbetsmarknadsutskottet, jag har pratat med just, jag har pratat med allt och alla om hur den här fackföreningen gör och hur de har de verkligen rätt att blockera min verksamhet. Vi har legat i arbetsdomstolen, ni låg väl där liksom i 5 år i ett och samma ärende som förhållades hela tiden. Och då kände jag så här, ja, men jag tror att jag börjar känna där, nu kan jag inte göra mer. Om jag känner att nu finns det inget mer jag kan göra överhuvudtaget, då ger jag ju upp. Mm. Men så länge det finns att jag känner att jag har inte gjort allt, jag har inte testat alla vägar, då får jag kraft. Men precis där när jag kände så här, nu går det nog inte längre. Mm. Då hände ju det här med Laval och den här ombyggnaden av skolan i Vaxholm. Som det blev ett jäkla liv om, som gjorde att Byggnads förlorade och sen att vi kunde hitta en överenskommelse.
Och då bara släppte det?
Då släppte det, ja.
Mm. Mm. Och vi börjar få slut om tid här. Ja, visst går det.
Visst, vi har inte ens pratat om 17-nätverket.
Nej, det har vi inte. Men jag vet att Maria Mattsson-Mell var ju här. Ja. Det, fast det är ett tag sedan.
Ja.
Då pratade vi lite om 17-nätverket. Mm. Eller ganska mycket faktiskt.
Bra, bra.
Så att, men vi kan ju säga, det är ett nätverk för kvinnor.
Precis, bara kort säga. Det är ett fantastiskt nätverk för kvinnor. Och vår liksom, tanke är att inspirera fler kvinnor att starta bolag, men framförallt att bygga dem stora. För det är mycket, mycket, mycket lättare att bygga eller att driva ett stort bolag än ett litet bolag. Mm. Även om det känns läskigare i vissa steg, så blir det mycket, mycket bättre förlängning. För då kommer du frigöra tid så att du kan jobba med affärsutveckling och bygga ditt företag istället för att sitta och göra löner eller bokföra. Jag har gjort allt. Jag har suttit med löner och bokföring, rekrytering, sälj, allt i början med att expandera mera. Men så fort du liksom växer på och kan anställa specialister, så får ju du som företagare mycket, mycket mer tid att bygga ditt bolag stort.
Men då ska man omsätta 50 miljoner för att komma in i...
Ja, 50 miljoner för att komma in i nätverket. Men vi har sådana som vi ligger och bevakar, som vi kallar för bubblare, som liksom får vara med oss till och från.
Mm.
Men just för att vara med i det nätverket behöver man omsätta. Och det är ju för att också så här, ja, men kom igen och bygg stort.
Mm.
För om det inte skulle finnas en gräns, då kanske man inte... Nu blir det så här, fan, jag ska också bygga 50 miljoners företag. Klart du ska.
Min absolut bästa vän i hela världen är ju med i er. Johanna Ingelsson som har Equestrian Stockholm.
Ja.
Hon är med hos er.
Ja.
Det var stort för henne att få komma med där.
Exakt. Och det är det som är, det ska vara stort och svårt att komma med. Mm. Att man ska trigga de här som har jäkla namma i sig.
Mm.
För de blir ju nya fantastiska förebilder för ännu fler som också känner, jag kan också, jag vill också.
Mm. Grymt.
Mm.
Men du, då säger vi tack för att du har varit här. Superintressant samtal.
Tack så jättemycket. Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi ju på onsdag som vanligt igen.